Guds frid och välkommen till ett nytt avsnitt. Idag ska vi prata om hur vi som människor kanske ska och kan bemöta folk från andra religioner. Och vi har med oss en gäst idag, Håkan Snellman, välkommen.
Tack, tack.
Och så är ju Maria här förstås.
Ja, henne slipper du inte så lätt.
Nej, det är jag glad över. Håkan, om vi skulle börja med en kort presentation av dig. Vem är Håkan Snellman?
Ja, jag är det där son till Per och Gerda Snellman och jag har en tvillingsbror som heter Staffan och ett antal syskon, systrar och bröder.
Ni liknar ju varandra jättemycket, du och Staffan.
Ja, det är så. Ja. Men jag har många jag hälsar på som inte riktigt känner.
Jag tänker det.
Ja.
Det är ju lika med min man också som är tvilling.
Ja.
Så han får, men nu har han skägg och,
ja,
och Jonas har inte skägg. Så.
Precis.
Så nu måste du börja odla skägg.
No, vi har det, den skillnaden att Staffan har alltid glasögon och Håkan har aldrig glasögon.
Okej, okay. Precis det.
Ja, då är jag gift med Ann-Kristin, kallas för Aki Sund.
Mm.
Henne plockar från Sunds trädgården. Mm. För 35 år sedan. Och...
Ja, det kom mycket bra från Sundsträdgården.
Ja, precis.
Ja, det också.
Ja. Och vi har då tillsammans fått 6 barn och idag har vi 10 barnbarn.
Mm.
Jag är född och uppvuxen i Jakobstad. Sen fick vi kallelse senare att det där, att göra en resa till Sverige.
Mm. Mm. Det här temat som vi ska prata om idag... Människor från andra religioner och då främst islam.
Hur kommer det sig att det är just islam som du är intresserad av?
No, det beror nog på att vi kom närmast de muslimerna där i Sverige.
Mm.
Men förutom det så det där så har vi ju lite bekanta oss också med andra religioner och kulturer.
Mm.
Eftersom den här arbetsplatsen som vi ansvarar för så hade ju folk från 14 olika nationer.
Wow,
oj vad intressant.
Mm. Mm. Med olika språk och varierad kunskap i svenska.
Mm.
Ja.
Och jag tänker att, när jag reflekterar över den här frågan, att liksom intresse för de här kulturella frågorna, så på något sätt så kanske det börjar från det att jag vid 16 års åldern så stack jag iväg till USA bara lite sådär äventyrligt.
Mm.
Där färdade jag runt i ett års tid och träffade ju då på en annan kultur redan då.
Mm.
Och sen det där, när Sovjetunionen föll samman där på 89-90,
mm,
så då var jag aktiv. Jag hade mycket Rysslands kontakter.
Mm.
Jag var ju dit både som på det humanitära och som tolk och...
Okay.
Medhjälpare åt amerikanerna.
Så det har ju på något sätt kommit ganska naturligt för dig i alla fall, det här att närma dig människor, mm, från andra kulturer.
Och... Precis, och mm, samtidigt var jag då som exportchef på Snellman och så genom mitt arbete också som kom jag i kontakt med det där folk i olika länder.
Mm.
Och sen så fick vi som sagt den här kallelsen till Gävle.
Mm.
Och då placerades vi i ett sammanhang där det var folk från olika nationer och, mm, tradition, språk och nyhet. Och då var det en ganska stor utmaning att börja leda de här då.
Mm. Mm.
Och ett sätt då var ju att försöka lära sig mer av deras kultur,
mm,
och värderingar. Och i samband med det så var det, kom vi nära islam då med muslimer som vi det där... var närmast under de här åren. Där hade vi också en familj som var buddhister. Okay. Som vi blev vänner med och tog hand om också. De hade en liten tragisk situation. Händelse i familjen som gjorde att vi gick in där.
Okay.
Mm. Senare.
Mm. Mm. Det har ju blivit också så, Håkan, att du har ju föreläst kring det här temat.
ett antal gånger nu också här i trakten. Och som tips så kan vi ju bara säga att det finns ju också via SoundCloud. Ni behöver inte bara lyssna på vår podcast via SoundCloud, utan man kan också föra in på Radio LFF. Och bland annat där så finns det spara några av dina program, Håkan.
Ja, precis. Det fanns ett lunchprogram som sträckte sig över 2 dagar som behandlar frågan kring islam och muslimen.
Mm. Precis. Mm. Och det är ju intressant. Det där var du, för nu separerar du dem. Islam från muslimen.
Ja, precis. Det där brukar jag alltid vilja understryka i början. Att när man pratar om islam och försöker studera kring vad islam är. Mm. Och avslöja deras agenda. Då ska man inte blanda ihop det med muslimen. Som då är en medmänniska och som har samma behov och längtan. Och på så sätt inte trycka ner någon människa.
Mm, mm. Det där var jätteviktigt, tycker jag. Mm. Så vad är deras agenda?
Islam är ju inte bara en religion, utan är ett politiskt, juridiskt, religiöst system.
Mm.
Och dess mål är att de ska kunna erövra hela världen och genom sin religion inför sharia-lagar och genom det sen då kunna uppnå fred.
Mm.
Det är väl den kort...
Mm. kort alltså fattig. Världsfred är deras
mål. Via deras lagar, sharia-lagar.
Mm. Ja. Ja. Mm. Det finns ju många grupperingar inom islam. Om vi kort skulle nämna dem också.
Ja, islam, om man tittar de här nyckeltalen, så är det ju världens näst största religion.
Mm.
De har ju knappt 2 miljarder anhängare idag.
Ja.
Mm. Och det är ju en monoteistisk religion, alltså man tror på en gud och en profet. Så kort och gott kan man säga det handlar om boken, alltså Koranen och profeten.
Mm.
Inom islam så finns det 2 huvudriktningar. En kallas för sunni och den andra för shia. Bland annat om du hör någon som heter, jag heter Ali. Mm. Då vet man, aha, shia.
Okej, namnen också.
Ja, namnen, Mohammed, så är det på den här sunni-sidan. Sunni är den största, 80-90% av muslimerna tillhör sunni.
Mm.
Och de här har då stått egentligen i konflikt med varandra. Mm. Och tittar man på islams historia, och än i denna dag, de här mycket av stridigheterna så kan vara interna, alltså. Mm. De strider mellan varandra.
Mm.
Och eftersom där finns det här hämnd och rättvise tanken så bombar sunni, så ska det ju hämnas tillbaks. Så där kan man ju läsa om fram och tillbaks.
Mm.
Man ser ju också i krigssituationer hur de strider sinsemellan. Mm. I Syrien, hundratals, tusentals grupperingar inom islam som strider om makt.
Även i vår bibelberättelse så har man ju hittat den här grenen varifrån de här stammar, just muslimerna. Var det inte Ismaels gren?
Ja, det som är intressant, om man tar en sån här kort beskrivning av islam, system, så där finns ju Adam och Eva i Koranen som är samma i vår bibel. Mm. Och så sen kommer man fram till Abraham. Och där på något sätt så ser man Abraham som en gemensam stamfader för de 3 folken, judar, muslimer och kristna.
Mm.
Men här går den här åtskillnaden, eftersom Koranen lär att det var Ismael som Abraham tänkte offra och inte Isak.
Okay.
Och så ser man honom som löftesson istället. Och så därifrån framåt i historien så hänvisar Koranen till profetiska ord som säger att av mina egna ska jag uppväcka en profet åt mig.
Mm.
Och på så sätt rättfärdiggör Mohammed sig som den omprofeterade profeten.
Mm.
Så där går liksom skillnaden då. Vi vet ju att det där löftet gäller Isak.
Mm, precis. Vi kommer ju att komma tillbaka också nog till både skillnader och likheter. Men ska vi fortsätta lite på den här spåret som du var inne på, Håkan, just med vad är det de tror och vad är liksom viktigt? Vad är nyckelbegreppen där?
Helt enkelt, det är en gärningslära.
Mm.
Tanken är den att Människan är skapad svag, men hon kan välja att göra gott eller ont.
Mm.
Och Gud vill att hon ska göra gott.
Mm.
Men gör hon ont eftersom hon är svag, så ska hon komplettera det själv med goda gärningar.
Mm.
Så det är rakt av en gärningslära.
Mm. Ingen nåd.
Nej, det finns förlåtelse. Gud kan förlåta. Guds bilden är den att där uppe så sitter alla, deras Gud. Och han är ett högre väsen, så han kan inte förnedra sig och komma ner till människornas nivå hit på jorden.
Just det.
Utan det är en auktoritet som man följer. Mm. Då har profeterna kommit för att visa vägen, som man säger. Och vi ska lyda, alltså underkastelse.
Mm.
Och uppfylla vissa bud och krav då. Så att det är en gärningslära.
Mm.
När det gäller frågan om alla och vår Gud skapade. Mm. Så visst, det finns ju bara en Gud. Och det tror vi som kristna. Och det tror också muslimerna.
Mm. Är det samma?
Muslimernas Gud, han är skaparen, ja.
Mm.
Och han har till och med, hans kraft har kommit över Maria så att hon har blivit havande och fött Isa, Jesus. Så lär Koranen.
Så de har ju nog många saker som är samma, men det skiljer ju sen också på viktiga saker.
Mm. Guds kraft, men Jesus var ju absolut inte Guds son, han var en utav profeterna.
Ja, så är det ju. Och där är det ju
exakt.
Den stora skillnaden.
Så att, om ni ser den här tanken att det finns en auktoritet som vi ska lyda genom underkastelse och sträva goda gärningar. Det är det islam handlar om. Då i relation till vår Gud, skaparen, som är treenig. Som kan uppenbara sig i sonen. Att Gud kommer ner till sin värld som han har skapat. Och blir människa i Jesus Kristus. Upplever allt det som människan ska uppleva i livet i form av ångest, ensamhet, syndafallets konsekvenser.
Jag måste ju säga då, tillägga här, att förstås tror jag ju inte att alla och vår Gud skulle kunna vara samma Gud. Men den tanken, liksom den moderna tanken nu, så är ju lite det här att nej, men Gud är liksom allting och allting är Gud. Och varför skulle då inte också islam och kristna kunna ha samma Gud? Så pratar ju världens folk idag.
Precis. Och vi vet, vi som lever i Nya Testamentets tid, att vi kan endast komma till fadern genom sonen.
Mm.
Och den som har sonen har fadern.
Ja.
Och så vidare. Så att har man inte sonen, så kan man inte ha fadern.
Men varför är det så viktigt att vi pratar om det här och att vi lite lär oss vad det här innebär, det här med att vara muslim och att vad islam liksom står för?
Ja, precis. Ja. Och det beror ju på den här snabba integrationen, alltså. Från att vi tidigare har bott och levt i såna här trygga, isolerade samhällen med egen tradition och tro.
Mm.
Så har ju hela världen blivit en öppen boplats.
Mm.
Folk färdas runt och flyttar. Och vi har ju sett de stora flyktingvågorna vågen som har kommit över Europa. Och den där prognosen visar från EU-statistik att med en hög migration så kommer redan år 2050 så kommer vi att ha över 15% muslimer i Finland och över 30% i Sverige. På något sätt så har islam valt Sverige som en nordisk plattform för att utbreda sig här.
Mm.
Och de kommer in hit också som arbetsinvandrare, arbetskraftsinvandring.
Mm.
Och vi behöver dem.
Mm.
Och de är våra kära bröder och systrar. Absolut. Skapade av samma goda Gud. Men när de kommer så för de med sig sin egen tradition, sina värderingar och kultur.
Mm.
Och de här är otroligt svåra för oss att förstå. Mm. För att de krockar så otroligt med vår västerländska kultur.
Där har vi ju, märker man ju också, som i skolor och så här, väldigt svårt att veta hur vi ska förhålla oss.
Mm.
Och hur pass hårt vi ska liksom stå på våra religiösa traditioner och så här.
Ja, och samtidigt så blir det ju också mer avkristnat.
Allting luckras upp och våra identiteter suddas ut. Mm. Så jag märker att vi står inte på den stadiga klippan som Finland gjorde förr.
Nej, så är det nog.
Och det som är så sorgligt, man pratar om det kristna Europa historiskt sett. Mm. Idag är det långt under 5% i Europa som går till kyrkan.
Mm. Ja, alltså.
Och då kommer en sån här laglära som islam för med sig, den kommer att kunna rullas ut. Och det finns sådana som tar emot den.
Mm.
För att det finns ett vakuum där.
Mm.
Och muslimerna när de kommer så ser de ju hur vi i västvärlden lever i vår kötsliga frihet.
Mm.
De ser på det här moraliska inom västvärlden med dryckenskap och samlevnad och allt det här som står emot deras. Så vill de bevara sin egen tradition och ser kristna som avfällning. Alltså vad är... Är ni kristna och lever så här? Mm.
Och det har jag märkt att vi känner många muslimska familjer. Och de tycker att det finns ingen kristendom i Finland. Alltså de högaktar nog kristna. Många muslimer tycker om kristna människor. Men de blir så förvånade att vi inte som står för vår tro.
Mm.
Och så får de en fel bild av vad kristendomen är.
Mm. För att de tror, alltså de kommer till våra länder med den inställningen att här är kristendomen liksom utbredd.
Mm.
Och har inte hängt med i utvecklingen att det inte är så mera.
Mm.
Precis, jag till exempel pratar med ungdomarna i Gävle. De säger ju stolt när de kommer från Syrien och Irak, Libanon att vi är muslimer.
Mm.
Och det är deras identitet på något sätt, en nationalitet. Mm. Och så frågar de mig att varför säger inte folk i Sverige att vi är kristna?
Ja, precis.
Mm.
De förstår ju inte vad det betyder för oss att, när vi säger att vi är kristna.
Mm.
Så att därför så kommer islam kommer ju in i våra länder via den här invandringen.
Mm.
Och vi vet också från forskningar som visar att de integrerar inte sig i samhället lika lätt som andra religioner. 2/3 av muslimer som har kommit till Europa under 20 års tid och så har sagt att deras religiösa regler går fram om landets lagar.
Mm.
Och det där ser vi att det är ett paket av politik, juridik och religion.
Mm. Och mitt i det här då så finns den här enskilda muslimen som vi kristna genom Jesu missionsbefallning ska bemöta. Och på något sätt skapa kontakt till och hitta någon form av gemensam plattform eller gemensamt språk för att kunna dela vår tro, kunna missionera. Hur gör vi det?
Jag tror nog det att när vi vill och ber om kraft att kunna göra lite så som Jesus gjorde. Vara lik honom. Vara det ljus och salt som vi kallade till här i världen som kristna. Så då kan vi nå människan. Muslimen, jag tänker vi ska se på dem som människor som har flytt från krig och svårigheter och dras ut från sin egen trygga hemmiljö, helt i främmande land, med främmande språk, främmande kultur. Och då är det viktigt att vi som medmänniskor kan visa dem kärlek.
Mm.
Alltså visa dem kärlek och omsorg. Det var det vi fick uppleva också när vi kom in dit och vi började anställa också folk som kom som flyktingar. Och man tog hand om dem och hjälpte dem också socialt utanför arbetstiden. Mm. Så byggdes ett förtroende och det där, när man kan göra det som kristen, att man hjälper utan baktanke.
Mm.
Så en annan sak är ju att alltså bara se dem, se människan, alltså ta ögonkontakt, le och hälsa.
Där är ju också, Maria, just det där med att vara vänfamilj. Mm. Ett jättebra sån här praktiskt exempel. Mm. Kan du berätta lite, hur gjorde man rent praktiskt när de kom?
Socialen ordnar ju kurser för oss finländare att vi ska bli vänfamiljer och just lära oss om deras kultur och sådär och bli då vänfamiljer. Men när jag läste om det där så var jag lite sådär, nej, inte jag. Mm. Men sen när det skulle komma kvotflyktingar till vår by, då blev det plötsligt mer personligt och sådär. Och jag gick aldrig den där kursen för de kom samtidigt då som jag kom på att nej, men om vi skulle bli vänfamilj. Och jag tänker nog att de kommer ju inte hit frivilligt. Mm. Så det jag reagerade på när vi blev vänfamilj, det var ju först det där att de behöver få känna att vi ger av vår tid, att vi bemöter dem som människor. Men samtidigt också förstår att de har en kris.
Mm.
Och allt det där så lär man sig också på de där kurserna. Lite okay. vad de genomgår för fasen när de flyttar hit.
Mm. Mm. Mm.
Och det där är jätteintressant att följa med som en vänfamilj i olika deras skede.
Mm.
Och visst är det svårt i först, man har helt olika språk. Vi hade papper och pennor. Vi ritade att träd, vi ska fara till skogen. Kom med till oss med bilen, så ska vi fara tillsammans. Vi hade inga gemensamma ord.
Mm.
Så det kräver ju också att man är nyfiken och att man är utåtriktad. Det kräver lite att du vågar.
Mm.
För vi är ganska blyga av oss finländare.
Mm. Mm.
Precis. Och där skulle jag vilja uppmuntra till just den här. Man går in för det att alltid ta ögonkontakt med människan och hälsa. Le, bara säg. Kanske säg ett ord. Om man lär sig ett ord. Kifik, eller som frågar hur du mår. Man ser hur det bara blir lycklig att någon bryr sig.
Mm.
Ja, vi behöver inte vara så blyga.
Mm.
Våga. Men så är det ju det att vi har så mycket allihopa. Vi har inte tid.
Mm. Mm.
Ja, det är ju oftast det problemet. Vi har ju egna stora familjer. Så att...
Ja, och jag ville också att min man skulle vara med. Mm. För att det betyder jättemycket för dem. Alltså mannen i familjen är verkligen en auktoritet. Så det kräver ju också en uppoffring av hela familjen. Mm. Av barnen. Det var ju som så spännande utan språk.
Mm.
Mm.
Så visst är det en utmaning.
Just det. Ja, och det är bra träning för dem också att möta människor från andra kulturer. För det är den värld som de kommer att växa upp i sen. Mm.
Det är jätteviktigt att de blir inbjudna i finländska hem. Det är jätteviktigt.
Så är det. Och om statistiken då stämmer som du just sa så kommer vi ju att ha en jättestor del av befolkningen som är muslimer.
Mm. Ja.
Om x antal år.
Mm.
Och då behöver vi veta, för det första så tänker jag att vi behöver ju vara starka i vår egen tro och i vår egen gudsrelation. Där är utgångsläget.
Ja.
För att sen då veta vad du ska, liksom, om tillfälle ges, när tillfälle ges.
Precis det där tänkte jag. Nu har vi känt vår vänfamilj i 4 år.
Mm.
Och ännu går det inte riktigt att prata om kristendomen. Mm. För det är så stor risk att det blir missförstånd när språket inte finns.
Mm.
Det är ju redan svårt att prata med kristna om rättfärdighet, nåd. Att förklara det så att de förstår.
Precis.
Vi var en gång, jag och min man, på en föreläsning på Evangeliska folkhögskolan. Och då var ämnet just det här att hur ska vi möta människor från andra kulturer och så här. Och han som höll föreläsningen så rekommenderade bland annat att man kan starta vid de gemensamma sakerna i vår tro.
Nå, vad är det då? Det var ju inte Gud. Och så är det ju inte kultur.
Ja.
Vad har vi för gemensamma nämnare?
Ja, det är ju den här synen på att det är en Gud.
Mm.
Där förenas ju. Och många muslimer har också den här tanken kring att vi är barn av Abraham och har samma Gud.
Det tänkte jag på också, ja. Mm.
Så att det är en bra utgångsläge. Jag skulle vilja understryka att muslimer överlag, de är mycket villiga att samtala om religiösa frågor.
Mm.
Det märkte jag. Och det där, min egen erfarenhet är ju den att när vi kom till Gävle så mötte vi all den här som nämndes olika kulturer och folk från med olika traditioner och olika språk. Men ganska tidigt så kom jag att bli vän med en shia-muslim från Bagdad, en före detta företagare.
Mm.
Och hans fru insjuknade i ALS och under svåra plågor bröts ned under en par års tid. Och i samband med det här så kom vi i kontakt med honom och vi blev liksom lite sådana här riktigt tajta bröder på något sätt. Och där märkte jag den här som ni nämnde redan, att om en kristen står upp för sina värderingar frimodigt och lever efter de värderingarna, så ingjuter den stor respekt i muslimerna för de kristna. Och vilket gjorde att det här, vi blev riktigt, riktigt kompisar. Och vi beslöt oss lite att vi började söka sanningen tillsammans. Och han berättar ju om deras tro på Gud. Och då finns, nu skulle jag vilja nämna några saker som är bra att ta med sig. När man börjar samtala med dem som då kan lite om islams lära och tro. Så säger de så här: nej, men vi tror på Isa, Jesus. Vi tror att han var född av en jungfru, Maria. Vi ber till Jesus, till Isa. Och vi tror på hans under och mirakel.
Det låter ju jättebra.
Ja, men då blir det en konflikt, eftersom deras lära bygger på gärningar. Alltså en ängel på högra axeln som väger alla goda gärningar, och en annan på vänstra som väger onda gärningar. Och det ska balanseras, och det som väger tyngst på domens dag avgörs då om man får komma till paradis eller inte. Så det är rakt av en sån här gärningstro. Och ja, så här sa det han till mig, den här, att Håkan, hur skulle en pappa kunna straffa en son som är bra? Han gjorde ju allting rätt. Jesus gjorde allting rätt. Inget fel.
Tänkte han då på korset?
Precis. Ja. Det är därför som det där, det går inte för muslimerna att se Jesu död på korset som en försoningsgärning. Utan där skriver man i Koranen då att det där, han dog inte på korset, det syntes den bara så. Och så går det olika rykten, och Koranen lär att Gud tog hem Jesus. Eftersom tanken är den att goda gärningar ska belönas och onda ska straffas.
Därför kunde inte en god mästare då bli straffad, som de ser det på korset.
Nej, precis.
På korset.
Och så säger de vidare att Jesus var en av de många profeterna. Och Jesu uppgift var att, precis som de tidigare i gamla förbundet, visa på den väg, lydnadsväg som Gud har menat. Men hans uppgift var också att komma för att profetera om att Mohammed ska komma.
Precis. Mohammed är ju den viktigaste. Det är han då som är.
Ja, precis. Han blir ju slutet på hela apostelämbetet. Han är den sista. Men den här Jesus, Guds profet, han ska komma tillbaka, säger de. Oj, men är de kristna? Koranen förnekar kategoriskt tanken att Jesus skulle ha varit Guds son.
Så där är ju skillnaden.
Ja,
det är skrämmande att det är så mycket som är gemensamt. För vad jag har förstått också, så fick ju Mohammed mycket undervisning av en kristen släkting, visst var det så. Han hade ju så otroligt mycket kunskap om kristendomen. Så det gör ju också att det är lite som blir så ihopblandat.
Det är ju när man pratar islam så man skulle kunna prata i timtal. Och det är så intressant att se när man studerar det här att Mohammed, han lyssnar ju och satt och samtalade med judar och kristna. Och han kunde gamla testamentets skrifter. Koranen är ju en sammanblandning utav mycket Toran, Moseböckerna, sen saltarna, poeter. Men sen finns det ju utomskriftliga sådana här skrifter som har kommit in, och mycket i Koranen som inte stämmer överens med Bibelns berättelser. Så att Mohammed valde någonstans i sitt liv att inte bekänna Jesus Kristus som Guds son och sin personliga frälsare. Så där kan man väl säga att han tog aldrig emot Jesus Kristus som Messias, Guds son, världens frälsare.
Men ditt samtal med den här då, vidare, alltså du säger att det först, de godkänner Jesus och kommer fram med ganska mycket som vi kan hålla med om där. Vad annat i ett samtal med en muslim om trosfrågor kan man tänka på?
Det som jag har kommit till senare under åren är att man ska kanske undvika att ta en diskussion, en debatt kring de teologiska frågorna, för de har ju sin Koran och sin profet och de kan vara så fast i den.
Ja.
Och så det är svårt att få en dialog. Men jag tänker om man som kristen kan visa en gudomlig avspeglad kärlek, sanning, för att det är ofta så att också inom islam så det där, det finns inte sanning och kärlek så som Gud har tänkt det. Man får bland annat ljuga för att skydda en bror eller för att försvara religionen. Muslimer ska underkasta sig. Är man muslim så kan man inte lämna. Lämnar man så har man ett dödshot över sig. Familjens heder ska bevaras, så att om någon börjar leva i synd, till exempel använda droger och sälja, så skulle man ta bort dem då och döda, så skulle det vara en gudstjänst. För att man har stoppat det onda.
Så att, det måste ju vara jättesvårt, förstås Guds gudomliga ingripande i en omvändelse, men det måste ju vara svårt att förstå det där för en muslim som kommer till tro.
Alltså det som jag tänker och som vi har fått erfara där med dem som vi har blivit bekanta med och som har kommit till levande tro, blivit födda på nytt, så ligger det ju i det att man har varit uppriktig med synden. Man utgår i diskussionen kring syndens problem. Att om vi lyfter religionen lite och traditionen till sidan och så samtalar vi om syndens konsekvens. Så kan vi titta på det här som finns ute i världen. Krig, övergrepp och våld och allt. Men inte nog med det, utan när vi tittar in i våra egna hjärtan, så i den diskussionen även en uppriktig muslim som har strävat till det yttre att vara så perfekt, hålla sina böner, tänka gott, styra och leda, ge almosor och fasta, ja, så någonstans i sitt eget hjärta så förstår han att det räcker inte till. Och så det är en ganska bra startpunkt där, att se att på grund av synden, eftersom de tror att vi har blivit födda svag, kristendomen lär att vi har ju ärvt Adams synda natur. Och därför behöver vi en frälsning utifrån.
Hur gick det med den här din vän?
Ja, min vän är min vän och han är kvar i Gävle nu. Och vi har lärt varandra mycket. Vi har samtalat nätter kring Bibelns budskap och sett ur det här frälsningsperspektivet som Bibeln lär. Och så landade det till sist till det som det oftast gör, att man har inte riktigt försvar för sin teologi. Då hänvisar man till det som står i Koranen, att det måste ju vara att ingen kan få ihop ett sån här en skrift som är så här utformad som Koranen, om inte skulle vara från Gud. Och det landade i för honom också.
Okay.
Men innerst inne så vet vi vad vi har varandra.
Har du fått vara med när någon muslim har kommit i tro under den här resan?
Under de här åren som vi var där så kom vi i kontakt med olika muslim. Ibland så träffade vi på tåget och kom i samtal med de som ville höra mera om den treenige guden. Och lämnar dem liksom åt Herren. Och med vissa så kom vi då närmare och blev kallade till att vara mentorer och föräldrar. Och då tänker jag alldeles speciellt på en ung man från Bosnien som, han hade fötts in i ett muslimsamhälle, men eftersom hans mamma hade fått honom med en annan man, så var han som en smutsigt, och då förkastade pappa honom, styrpappan då, så att han blev placerad på barnhem som liten och växte upp där i svåra förhållanden. Och vid 12 års åldern så rymde de, och de var i Sarajevo och värmde sig på gravstenar på natten där, och kriget hade brutit ut i Balkan, och så kommer poliserna och ser att det är barnhemsbarn, så det är en snabb skolning, så sänder de ut dem som kanonmat till fronten. Och han var då 2 gånger krigsfånge och blev torterad, och han har sett krigets fasor och elände. Mm. Men så tar då Sverige emot flyktingar, och via en uppsamlingscentral i södra Sverige så landar han i Ockelbo, 50 kilometer från Gävle. Och när vi kom dit första gången och sökte en lägenhet, så har vi att titta i en lägenhet, så fanns den här mannen där med ett litet barn i famnen. Och då visade Gud på något sätt att den här ska inte ta hand om, jag vet inte varför. Och sen när vi hade kommit dit och etablerat oss, så tog vi den där kontakten, och jag hade möjlighet att ordna ett det där arbete åt honom. Men innan det, i det där, hans svåra situation när han kom då till Ockelbo, och slutliga hemadressen, så kommer också andra dit, och då visade det sig att det var hans föräldrar. Mm. De som hade övergett honom som barn.
Men tänk det.
Systemet hade lagt ihop dem, kanske på grund av namnet.
Ja. Ja.
Och hans hela liv faller ju samman, posttraumatisk stress och allt. Ja. Otaliga självmordsförsök och traumacentrum. Ja. Men någonstans så söker han i sitt inre efter en barmhärtig Gud. Och han berättar själv att han studerade ett tag med Jehovas vittne, men han fann ingen frid där.
Ja.
Och så kommer han till kyrkan i Gävle, och så ser han ett traktat där det står: Jesus dog för dina synder. Och då var det den sista tråden som han tog tag i. Och tänkte, finns det en sån kärlek, så djup kärlek, som är beredd att ge sitt eget liv för mig, och inte bara för mig utan för mina synders skull. Och då fick han kraft, han bara rusade in och bekände sina synder, tog emot, blev döpt och fick den helige ande. Han förstod vad det betydde att dö för en annan, för att hans kamrat hade tagit en kula för honom i kriget. Efter det här så på något sätt gav Gud honom med allt sitt åt oss att vara som föräldrar, och den kontakten har vi fortsättningsvis. Jag talade med honom så sent som en vecka i förrgår. Och det där, Gud har välsignat honom med en kristen kvinna, och de har fått 2 gemensamma barn. Han lider kroppsligt, han har utvecklat MS och är beroende av hjälp och det där, mycket annat fysiskt som inte är som det ska vara i den där åldern. Men han ringer mig ibland och så berättar han hur Gud har kunnat verka genom honom. Han når ut bland flyktingar och andra med muslims bakgrund och värderingar. Och så får han veta om sitt eget liv. Och så säger han att min yttre kropp, så den bara förstörs, men jag förnyas till min inre från dag till dag.
Som Paulus säger.
Ja, jag tänkte just
det. Det pågår ju också runt i världen, har ju pågått ganska länge, en väckelse bland muslimer. Vad har ni för funderingar kring det?
Ja, jag ser det så här. Största delen av världens muslimer, kanske mot 80%, vet inte vad det står i deras skrifter. Utan de är muslimer av tradition, och så följer de den lokala imamens undervisning om hur man ska bete sig eller leva. Det är så. Och så ser de plötsligt att de som kallar sig muslimer grundar ett kalifat, och det här dödar de otrogna, halshuggar, slavmarknad, för att de har läst skrifterna och de vill göra så som Mohammed gjorde. Och det här har väckt många till eftertanke. Är det här islam, så vill jag inte ha någonting med det att göra.
Precis.
Sen har vi då stora män som idag påverkar den muslimska världen. Fader Zakaria, en koptisk egyptisk präst som Gud har speciellt utvalt. Hans bror dödades av muslimerna i Egypten och han själv blev fängslad. Men han blev via påtryckningar då, frisläppt och landsförvisad från Egypten och kom till USA. Och startade en sändning över hela arabvärlden via tv och radio. Och det, där, det är miljoner som konverterar till kristendom via hans program. Och ändå han gör så att, att han, han säger vad det står i deras egna skrifter.
Mm.
Och folk blir chockade att är det så att ta reda på mera och sen många som väljer att, att lämna. Och nu är det ju intressant, det pågår ju en stor väckelse i Iran. Och Iran är ju persier. Och de har ju blivit påtvingade här islam under, under historiens gång. Och så länge vi bodde i Gävle så kom vi också att bli bekanta med tre systrar som har kommit i tiderna till Sverige. Och de har kommit i tro. Två av dem har döpt sig. Och det är så fantastiskt när vi träffar dem här som kära systrar. Så de har lärt sig några sånger. De vill gärna sjunga sånger som Jesus kär går ej förbi mig.
Mm.
Och in vid Jesu hjärta. Och.
Mm.
Alltså sådana här riktigt. Man känner bara hur deras längtan och viljan att få vara hos Jesus. Och tro på nåden. En av dem sa så här att. Jag sökte Gud och jag bad och alla till en okänd Gud på något sätt. Men det kändes som att de här bönerna får bara som rundgång i rummet. Men när hon började be i Jesu namn så var himmelen öppen.
Mm.
Hon kände att Gud lyssnade och förstod henne och hjälpte henne.
Det är ju genom Jesus vi får närma oss Gud.
Mm. Mm. Precis. Ja. Där ser vi hur, hur Gud älskar alla människor.
Mm.
Oberoende av ras, kultur, språk eller tradition.
Mm.
Och det finns så många som längtar efter sann frihet.
Mm.
En glädje.
Mm. Och frid.
Frid framför allt. Mm. Och en förvissning. Det som också är skillnaden mellan islam och kristendom är att en muslim kan aldrig veta om hon kommer till paradiset.
Mm.
Det är bara om du gör självmord så är det. Det finns ett direkt spår.
Oj, det är så otroligt.
Alltså, ja, det är det.
Mm. Men är vi för försiktiga att, att berätta om Jesus?
Ja, men det tror jag. Alltså, det,
ja.
Jag tänker så att vi har en produkt som vi inte behöver kämmas för.
Nej.
Den håller mot allt det här som kommer. Men för mig har det blivit klart under det här relationerna och diskussionerna att det beror inte på människan, den där stackars människan som söker och letar, hon kan inte få nåd att se om inte hon får det från Gud.
Mm.
Att det bygger inte på vad människan gör utan det bygger på frälsningens hemlighet. Alltså att poletten faller ner i det att Gud i sin kärlek har blivit människa, att han har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus. Att han som oskyldig tar våra synder på sig och försonar oss med Gud. Och genom trons väg öppnar en relation till Gud. I vilken vi kan som kristna får vi kalla Gud till vår far, Abba. Det får man inte säga i islam. Och vi får en relation och i den får förvissning om syndernas förlåtelse. Om delaktighet av den helige ande och evigt liv. Jesus Kristus var ju han som predikade evangelium och trösta och visa på tillkommande och vart han själv far för att bereda rum och han vill vara där. Mohammed skriver i Koranen att de ska be för mig för jag vet inte hur det går.
Mm, precis det, ja.
Ovisshet.
Ovisshet. Osäkerhet. Otrygghet.
Ovisshet. Och sen, alltså en vilja att göra det goda och sträva. Men att också alla människor och muslimerna skulle kunna bara lägga ner allt sitt eget och bara vila i Guds nåd.
Ja.
Och ta emot Jesus Kristus som sin personliga frälse. De blir det också så här från vissa har märkt att de börjar tycka att kristna tar en genväg. Alltså att de tar en förmedlare mellan sig och Gud.
Mm-hmm.
Och det där kan uppväcka aggressioner.
Det märkte jag när vi en gång, vi har ett litet kors hemma som vi har Jesus-statyn på. Och då satte vi det på bordet och så förklarade vi att Jesus har dött för oss och det är gratis. Gratis att komma. När vi tror på den här så slipper vi gratis till himlen. Vi behöver inte betala någonting. De blir så bestörta för det finns ingenting som är gratis.
Just det. Men vi har ju nu ändå redan här i våra trakter också en hel del från andra både kulturer och religioner. Och många tänker kanske så här att nej men, hur ska jag kunna följa Jesu missionsbefallning? Inte vet jag hur man gör och inte vet jag vad det står och tänk om. Hur ska man göra?
Naturligtvis, den som tar debatter eller samtal med muslimer så behöver ju vara välgrundad i den kristna tron. Och påläst också när det gäller argumenten som de använder. För de är ju otroligt alltså kunniga och aggressiva med att föra fram sin övertygelse. Och där de har en klar agenda att Bibeln är förfalskad av människorna och så vidare. Och så kommer de med sina argument. Så att där behöver man ju vara kunnig i det. Och vuxen på något sätt sin tro.
Men sen, mogen i sin tro,
Exakt.
Det där var bra.
Mogen i sin tro, men jag tänker alltså, om man tänker, det som jag skulle säga till alla, vi som inte är så lästa och lite osäkra med bekännelsen. Det att vi skulle bara kunna vara oss själva med de gåvor som vi har, att vi avspeglar Kristi kärlek och ett litet ljus och salt. Bara med hur vi beter oss, hur vi mot dem visar kärlek, hjälper, lever upp riktigt och rätt. Så vi blir som exempel och föredöme för att de ser att den goda frukten finns i de här barnen och ungdomarna. Och även om inte de är teologer så lever de ut den där. Så en uppmaning till det där. Att leva ut den här kristna tron och inte känna framförallt skam eller att man kan prata om den. Och naturligtvis är det bra med fortsatt undervisning att vi lär våra barn. Och i den här kommande undervisningen att vi tar med sådana här delar som islam och andra religioner.
Så det handlar alltså inte om några svårare saker än att vara medmänniska till en början.
Och visst är det intressant att diskutera tron med dem. Och då, som jag nämnde tidigare, att när det inte finns så stark språkkunskap så sätter det ju käppar i hjulet. Så har man tillgång till en tolk så skulle det nog vara...
Så är det bra, ja. Du nämnde i början också att ni har träffat på också folk från österländska religioner. Har du någonting därifrån som du vill dela?
Det som vi mötte med buddhismen var en kvinna som jobbade åt oss och plötsligt så lämnade hon hem och fick höra att det har hänt någonting förskräckligt där. Och så ringde jag till henne och jag förstod att hon har låst in sig där, isolerat sig. Då skickade vi ett brev till henne och skrev att vi kände till att vad som har hänt. Så vi uppskattar alla människors lika värde, oberoende av tradition och religion. Så att om du vill prata med oss så finns vi här. Och när hon fick brevet så hade hon direkt ringt på telefon. Och så får vi dit och då var hon ju mådde dåligt då. Det visade sig att hon som hade 3 barn och väntade sitt fjärde då, så hade hennes man utnyttjat deras äldsta dotter över en tid. Och utan att hon visste om det så kom ju då poliserna och tog honom därifrån och han blev då satt i fängelse. Men det som var en upptäckt med buddhismen var det att hon hade sökt kontakt med en munk och då säger han att det här, ja, det, han har gjort det fel. Men konsekvensen är den att han blir någonting annat i nästa liv. Han får lida. Alltså det och det som var igen så fint att höra från henne när hon säger en tid efter att att ni har en Gud som är annorlunda.
Mm.
Han kan ge nåd.
Mm.
Och man får möjlighet att börja om.
För där är det ju just det där att vi tror ju på reinkarnation. Mm. Att man återföds till någonting annat då, beroende på hur du har levt.
Man blir riktigt taggad när man ska vilja få ut budskapet i hela världen åt alla.
Jag tycker ju att det... Tänk att vi får göra det här, ja. Maria.
Ja.
Mm. Att vi får göra poddavsnitt om olika saker.
Mm. Och föra fram ljuset, det sanna ljuset.
Mest det.
Mm. Mm.
Tack Håkan för att du har varit med. Har du ännu någonting som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar?
Nu är det här att det är så underbart att få vara kristen.
Mm.
Mm.
Att få vara fri. Fri från krav. Fri från synden.
Mm.
Förvisning om att man har fått möta kärleken, det största.
Mm.
Att Gud har älskat oss så mycket att han har faktiskt kommit ner till jorden och blivit människa Jesus Kristus.
Mm.
Och försonat våra synder och öppnat en ny och levande väg där vi får leva av tron.
Mm.
Trons goda frukt, våra gärningar, syns när vi vill vara Guds barn. Även om vi syndar ofta, men ändå så när vi drivs av Jesu Kristi ande, så då avspeglar det, även om inte vi ser det, så avspeglar det mot alla de människor som vi möter från olika kulturer, som har en längtan efter det som Jesus kan ge. Syndernas förlåtelse, frid och fred, lugn i det inre. Där en evighetslängtan är stillad. Man har kommit hem. För att visst, världen är ond. Det är inte bara de här extrema muslimerna som vi oftast, vi får ju en bild av dem att de representerar muslimer. När man hör om ISIS och terror och så skapar en rädsla. Men det är ju ändå bara 3% som är villiga att det här göra terrordåd i den där religionens namn. Alla de andra kära medmänniskor som är öppna för dialog och där det finns en ingång för det goda budskapet om frid och om Herren Jesus Kristus och Guds kärlek. Vi har fått på ett underligt sätt under de här åren som vi var i Gävle uppleva många saker. Nu har vi pratat om några här idag, det finns andra.
Säkert,
där vi har fått konkret uppleva Guds vägledning och hjälp i förhållande. Alldeles speciellt tänker på den här friden som vi som Guds barn får uppleva, eller har rätt att uppleva. Mm. Jesus ger den när det är kaos där ute. Precis som det är nu också, det är ju lite panik, ångest och rädsla på grund av det här corona. Vi kan inte kontrollera ondskan. Det kan finnas i någon, vem som helst av de här människorna som inte känner till. De kommer från svåra förhållanden och har krigshistoria bakom sig och man vet aldrig vad det är i kappsäcken. Och den här skräcken då. Men där just så fick vi känna alldeles speciellt en sån här härlig frid. Som var, du skulle hälla varm olja på kroppen. Och det var så skönt att stå där några sekunder bara att känna och tänka att nu förstår vi vad Jesus menar när han säger att min frid ger jag er, inte så som världen. Så att är vi i Guds familj och här, så är vi också beskyddade från faror och det onda, och då ger det oss kärlek, och i sanningen finns inte rädsla, utan vi vill i kärleksfull sanning föra fram budskapet. Jesus säger: men till er som lyssnar säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Även syndare älskar dem som visar dem kärlek.